hur svensk och finsk underrättelsetjänst samspelade under andra världskriget. Och hur fyra fartyg i största hemlighet löpte ut från finska hamnar i september 1944 och satte kurs västerut.
De finska lådorna brändes i största hemlighet på Lövsta sopstation utanför Stockholm. Det var den 10 december 1960. Lådorna innehöll ryska skiffer från kriget, koder och telegram. Så slutade den svensk-finska underrättelseoperation som döps till Stella Polaris, Polstjärnan. Nere i sydvästra Frankrike bor han idag, Stig Axelsson, Sax som han kallades. Sax var svensk underrättelseagent under kriget, tidvis placerad i Finland och specialist på radio- och teleförbindelser. En tidig sommarmorgon 1944 kom han till Stockholm från Helsingfors med det första mer detaljerade utkastet mot Stella Polaris. Historien om Sax och det nära samarbetet mellan svensk och finsk underrättelsetjänst har inte berättats i detalj förut. Det är en historia som börjar långt, långt från stränderna i Biarritz. I finska vinterkriget 1939-40. Det som var David mot Goliat. Finland mot Sovjetunionen. Det orimliga hjältedådens krig.
Jag gjorde, var oförsiktig, reste mig från samma ställe dit jag hade lagt mig i snön, och det ska man ju aldrig göra. Då hade en skarpskytt som sköt en explosiv dundunkula genom magen och höftbenet. Och jag blev liggandes där med kompaniet ålder om att dra sig till Finland, för att alla trodde att jag skulle dö. Men det var så pass kallt, det var 26 grader eller något sådant kallt, så att det blev is på magen. Och jag kvicknade till samtidigt som en ryss nästan trampade på mig i den tjocka snön innan han såg mig. Och då tog jag honom till fånga och tvingade honom till att dra mig till Finland därifrån, alltså i en kulsprutpulka som det heter.
Och då fick du den?
Då fick jag det här, och Mannerheim skickade en general som lämnade personligen det här till mig och berättade att marskalken hade sagt att han hade kämpat på många, många frontavsnitt och hört alla olika sorters händelser som kan förekomma i krigssituationen, men aldrig någon som har kommit hem på det sättet.
Det var historier som den här som gjorde Finlands sak till Sveriges under vinterkriget. Rapporterna från fronten i öster. Skyttekompanier i vita anoracker som jagade fram vid sidan om vägarna och kringrände överlägsna sovjetiska styrkor. Men vad rapporterna inte berättade den gången var vilken avgörande roll den finska underrättelsetjänsten spelade. Det var den framgångsrika avlyssningen av den ryska radiotrafiken och forceringen av krypterade meddelanden som bäddade för de överraskande finska anfallen. 3,5 månader orkade Finland stå emot. Sen tvingades man begära vapenvila och acceptera att delar av Karelen blev sovjetiskt område. Men det skulle komma nya tider. Det här är en marskalk som dragit ut till ett nytt krig för att få revansch. Det är Gustav Mannerheim, den finska överbefälhavaren med stab, någonstans just i Karelen. Det andra kriget, fortsättningskriget som det kallades, började midsommar 1941. Samtidigt som Hitler angrep Sovjetunionen gick finska förband också österut. Det blev ett segerrikt krigsår för de finska soldaterna. Det här är bilder från en framskjuten finsk avlyssningsstation i Sordavala i Karelen. Marschalk Mannerheim är här och inspekterar. De finska signalspanarna och forsörerna är minst lika framgångsrika nu som under vinterkriget. Nu drabbar det inte bara ryssarna, utan också det västallierade. För Finland är nära allierat med Tyskland och ger tyskarna all den information de kan. Erkki Paale var en av de finska forsörerna. De som så framgångsrikt gav sig kast med chiffrerade ryska telegram. Dessutom blev han en av huvudpersonerna när det gällde operation Stella Polaris. Här står han i vakt framför Mannerheim. Vad Erkki Paale lyckades med här i Sordavala var bland annat att skaffa fram uppgifter om de allierade ishavskonvojerna. Ishavskonvojerna. Det är brittiska och amerikanska lastfartyg som fraktar krigsmateriel till Murmansk och Arkhangelsk. Materiel som ryssarna behöver i kriget mot Tyskland. De eskorteras av enheter i brittiska flottan, men är mycket sårbara. Här är det tyskt flyg som går till anfall mot en konvoj. Tyskar och finnar samarbetar mot de allierade. Och utan hjälp av den finska underrättelsetjänsten skulle tyskarna inte vara så framgångsrika i sina attacker. Hundratals sjömän får sätta livet till i Norra ishavet som en följd av den effektiva finska signalspaningen. Sverige och Stockholm under andra världskriget. Civilt och jävligt, som någon militär sa. Men bakom den idylliska fasaden, ett centrum för all slags spionverksamhet. Sverige satsade hårt på två nya underrättelsetjänster. Försvarets radioanstalt FRA, som signalspanade, och C-byrån, som sysslade med andra slags hemligheter i en lägenhet här på Sibyllegatan.
Jag fick order ifrån FRA, vill jag minnas, att en viss dag inställa mig civilklädd på ett företag på Sibyllegatan.
Well, why don't you just come in and make yourself at home for me?
Och tre trappor upp, och där ringde jag på. Och vid den avtalade tidpunkten och dörren öppnades på glänt och jag släpptes in i ett rum eller en hall. Och i hallen fanns det en glasavbalkning som ett litet rum med glasväggar. Och där inne, dit visade sig in, och där satt en herre civilklädd. Och snurrade på en räddissa.
En räddissa?
En räddissa, ja. Den var ganska solkig. För han hade snurrat ganska länge på den. Det visade sig vara Helmut Ternberg. För mig fullkomligt okänt namn då. Och han hade, lärde jag mig sedan, slutat att röka. Och hade räddissa som en kompensation för det. Ja, så det var första kontakten, och sedan visade sig in då från honom till chefen för C-byrån, majoren Petersén, som jag hälsade mig välkommen i mycket varma ordalag.
Visste du var du hade kommit?
Nej.
Men de talade om det för dig?
De talade om för mig. Ternberg sa, frågade mig just, vet ni var ni är någonstans? Nej, så det har jag ingen aning om. Jo, ni befinner er i det svenska spionagets högborg, så. Tackar så mycket.
Carl Petersen, chefen för Sebion, hade varit frivillig i Finland under inbördeskriget 1918. Han kände Mannerheim och den finske spionchefen Reino Halama mycket väl. Chefen för försvarets radioanstalt, kommandör Torgil Thorén, hade just fått nya lokaler ut på Lovön. Men snart skulle flera av hans anställda få göra utflykter i tjänsten till en bar i källaren på ett hotell inne i Stockholm. Det hotellet finns fortfarande kvar. Ett av Stockholms klassiska från 30-talet. Hotell Aston vid Mariatorget. Det var hit de finska lådorna skulle komma. Det var här Operation Stella Polaris skulle ges möjlighet att hämta andan. Kriget vände 1943. Då började den sovjetiska offensiv mot väster som inte skulle hejdas förrän Berlin låg i ruiner kring det förkolnade liket av Adolf Hitler. Röda armén bryter igenom den ena tyska försvarsställningen efter den andra. Och sovjetiska pansarstyrkor väller nordväst ut över slätterna i Ukraina och Vitryssland. Den väldiga sovjetiska kraftsamlingen och den tyska reträtten är ett dödligt hot för Finland. De ryska segerbulletinerna långt österifrån är ett varsel om storm också över Karelen. I juni 1944 bryter Röda armén igenom längst söderut i Karelen. Men redan långt dessförinnan har båtarna och kärrorna med flyktingar och bohag börjat gå västerut. Småbrukare tvingas lämna sina nytimrade torpställen. Karelen får överges för andra gången på kort tid. Det är stilleståndsförhandlingar på gång, men ännu ingen vapenvila. Och medan flyktingströmmen söker sig bort från kriget på sommarvarma skogsvägar börjar den finska militären förbereda sig för det värsta.
Finnarna var ju väldigt oroliga för att ryssarna skulle ockupera Finland. Och då hade man planer på att välja ut 200 bondgårdar och där som dräng sätta en radiooperatör. Men man hade inte resurserna, inte maskiner, inte sändarna. Och man begärde alltså att jag skulle ordna det på svensk sida. Och det gjorde jag. Beställde radioapparaterna. Jag tog fasta på idén och placerade ut två sådana på Gotland för den händelse att det hade blivit en annan krigsutveckling än vad det blev.
Så ryssarna skulle tagit Gotland eller?
Mm. Så jag hade två bondgårdar där jag hade placerat.
Här är han, Stig Axelsson. I Finland och i finsk uniform, sommar 1944. Sven Andersson, som han fick heta, i andra finska partisankompaniet. Utskickad av den svenska underrättelsetjänsten för att hjälpa den finska, mitt under brinnande krig.
Det här låter ju inte riktigt som om Sverige hade varit neutralt vad gäller underrättelsetjänst i alla fall.
Nej. Men på det reflekterade vi aldrig, så att säga. Vi fick uppgiften att lösa, och det löstes.
Så här såg de mobila finska spaningsstationerna ut. De som avlyssnade den ryska radiotrafiken. De var livsviktiga för krigsinsatsen. Och nu, på sommaren 1944, drogs det upp planer för vad signalspanarna skulle göra om ryssarna bröt igenom på Karelska näset och hotade att ta hela Finland.
Vi fick förseglade kuvert som vi skulle ta upp vid lösenordet Pohjantähti.
Vilket betyder?
Pohjantähti betyder polstjärnan. Och vidare naturligtvis på latin Stella Polaris. Mm. Det hade vi, jag kommer inte ihåg exakt när, men någon gång under sommaren, under senare halvan av sommaren i alla fall.
Och var hade de kommit ifrån?
De hade kommit ifrån Sankt Mikkel, ifrån högkvarteret alltså.
Vem hade distribuerat det?
Det var en ung officer som reste runt i de här våra motoriserade enheter, och han hette Ahti Karjalainen, sedermera utrikesminister, statsminister och så vidare.
Så det var Karjalainen som levererade kuverten med Stella Polaris?
Ja, ja, han var liksom den ordonansen, betrodda ordonansen.
Den 7 september 1944, mitt på vägen mellan Jostila och Viborg. Det hårt trängda Finland söker fred. Finnarna ställt sig så här, hitom vattenpölen, för att ryssarna ska blöta ner kängorna. Men ryssarna går inte på det. De stannar en bit bort, så att Antti Norberg, som är tolk, nästan måste skrika för att höras. Så ger sig den finska delegationen iväg för att förhandla i Moskva om vapenvila. Den 19 september kommer beskedet om vapenvila. I samma ögonblick har den finska underrättelsetjänsten igång operation Stella Polaris. Underrättelsetjänst som lämnar sitt land i största hemlighet och räknar med att kunna fortsätta arbeta ungefär som förut i ett vänligt sinnat grannland. Det är vad Stella Polaris är. En kärngrupp av i första hand signalspanare och forsörer som packar ihop teknisk materiel och dokumentation och ger sig iväg i båtar över Bottenhavet till Sverige. Några höstdagar 1944 var Närpes, 8 mil söder om Vasa, utskeppningshamn för underrättelsefolk från Finlands alla hörn. Ingen hade tvingats hit, men merparten betraktade det som en plikt. Ett Finland under rysk kontroll skulle förlora greppet om den egna underrättelsetjänsten. Spaningsmaterialet fick inte falla i sovjetiska händer. Det var så man tänkte. Det var inte bara underrättelsefolk som packade och gav sig iväg hit, utan hela familjer. Den som hade en känslig befattning skulle inte behöva lämna sina närmaste kvar i Finland. Vill det sig illa kunde de bli gisslan. Familjen Kandre, där pappan är estnisk frivillig i finsk underrättelsetjänst, är en av de familjer som ger sig iväg.
Plötsligt en eftermiddag så kom pappa civilklädd. Och vi hade bara några timmar på oss. Skulle packa ihop allt vad vi hade. Och då var vi ju familjen var förenad då, i och med att pappa hade kommit. Och iväg. Och då var det bestämt att det fanns båtar som skulle föra över oss till Sverige.
Det kommer 600 människor med tåg till stationen i Närpes. De flesta har hunnit packa några väskor, inte mer. Och även om de har sina allra närmaste med sig, så har de tvingats lämna vänner och släkt utan att berätta vart de är på väg.
Då åkte jag till Heinola och tala om till min hustru att nu ska vi sticka iväg.
Och vad sa hon?
Ja, ingenting. Och i samma veva kom hennes mor just dit. Hon hade bott i Karelen och blivit evakuerat därifrån och kom just samma dag till oss och frågade att varför packade ni nu Miriams kläder också? Det var förfärligt, vi kunde inte säga någonting, vågade inte säga någonting när vi skulle åka till Sverige eller någonting. Det var så förfärligt.
Det finns flera fotografier från de korta, hektiska timmarna i Närpes och från båtresan västerut. Och tänk att han längst fram, där nere, har en fiollåda i handen. De lite större lastfartygen kan inte gå in till kaj. Därför går bosserbåten i skytteltrafik ut på redden. Sammanlagt ger sig 4 lastfartyg iväg mot Sverige. 3 härifrån och 1 från hamnen i Nystad. Och båtarna är fullpackade med människor och packlåda.
Jag kommer ihåg att det var primitivt. Vi satt mellan, på och mellan packlådor som innehöll då dokument och radioinstrument. Så det var ju inte alls inrätt för att hysa passagerare.
De första timmarna kan man gå i mörker. Men snart kommer gryningen och med den rädslan för att bli anfallna eller uppringade.
Människorna som låg där och så var, det var någon slags röra, massa med folk och sådär. De blev hemskt glada helt plötsligt. Jag undrar varför de är så glada helt. Det var ingenting som hände, men ändå så är de så glada. Och så har jag kommit och tänkt på efteråt att troligen så var det så att vi hade kommit in på svenskt farvatten. Att det var liksom fara över.
Här sitter hon med långa flätor. Längst ner till vänster. Eila Mäkele, 8 år, på väg mot Härnösand. Hon har just börjat i andra klass i en skola hon aldrig kommer att återvända till.
Var det något du fick lämna efter dig? Något sånt där som du saknar?
Ja, en sak. En liten planta som var en smultronplanta. Jag kommer mycket väl ihåg att jag hade planterat den på gården där i Fredrikshamn. Och jag förstod inte varför man inte fick ta den med sig.
Löper fartygen med de finska signalspanarna in i hamnen i Härnösand. Här ska alla passagerarna gå i land. Men lasten göms i ett av svenska marinens bäst bevakade bergrum innan några veckor senare förs till Stockholm ombord på en hjälpkryssare. En dag i oktober 1944 lastas så en del av de finska lådorna av utanför hotell Aston och bärs ner i hotellets bar i källaren. Lådorna innehåller bland annat frekvensanalyser, ryska koder och skiffer. All den tekniska materialen däremot körs åt annat håll till FRAs gamla lokaler på Karlaplan 4.
För första så var det ju storleksordningen en 400-500 lådor med apparater av olika slag som fördes in där för att ha någonstans att förvaras. Och den materialen satte vi sen igång att packa upp och ta hand om. Och det var nödvändigt att göra det på ett tidigt stadium för att mycket av det var vattenskadat och det var en del lådor var slarvigt ihopspikade och så vidare. Så att det syntes att materialen hade skickats med i väldigt stor brådska. Det som dominerar den här materialen, det är mottagarna. Det var ett 70-tal kortvågsmottagare. Sen var det ett mindre antal väldigt kvalificerade pejl som vi fick. Plus en del antal, det är bara exempel.
Så det här förstärkte er utrustning?
Ja, det måste man säga att det gjorde.
Samtidigt som radioutrustningen packas upp börjar arbetet nere i hotell Astons bar med sortering och förteckning av pärmar och dokument. Det här är Arkipales ansvar och han tar hjälp av flera skifferspecialister. Bland det första de gör är att sortera ut sådana handlingar som kan tänkas intressera den svenska signalspaningen. Det blir 7 lådor till slut som FRA får tillgång till. FRA anställer också 20 av de finska signalspanarna som kommit över med Stella Polaris.
De fanns när jag kom som värnpliktig. Och det första jag fick höra, nästan första dagen, fick jag höra talas om Stella Polaris. Inte av dem själva utan av andra arbetskamrater som sa att de kom med Stella Polaris. Själva var de ganska förtegna om det, men det kom ju fram lite då och då om det hela.
Men de var proffs?
Ja, det var de.
Ahti Korkiamäki och Alexander Kienet tillhörde den lilla utvalda grupp som anställdes vid FRA. Men merparten av dem som gick i land här vid kajen i Härnösand i september 1944 kom inte längre än hit. För här havererade operation Stella Polaris. Det blev ingenting av med någon finsk underrättelsetjänst i Sverige. Det var politiskt alldeles omöjligt om inte annat, eftersom det inte gick att hålla det hemligt med så många som hade kommit. För de allra flesta av de 600 flyktingarna i Härnösand både började och slutade där för det svenska äventyret så här, i missionshus och gymnastiksalar.
Även där uppe, och där uppe låg på killarna. Men jag låg här någonstans på vänster sida här. Ja, det var modigt. Visst är det. Nästan gråter.
Några veckor i påtvingad karantän. Sen får flyktingarna från Närpes ge sig iväg norrut i små grupper. Hit kommer de med tåg från Härnösand. Vid den här tiden är Haparanda närmast ett kaos med flyktingar i tusental från det fortfarande krigshärjade norra Finland. Nu kommer det alltså också flyktingar söderifrån på väg till Finland. Hundratals personer som i all denna oreda ska tillbaka över gränsen utan att ryssarna får reda på det. Svensk och finsk militär, underrättelsetjänst och polis samarbetar framgångsrikt med att slussa Stella Polaris-folket tillbaka här uppe över gränsälven. Men hemma i Finland anklagas de för att ha svikit sin plikt när de gav sig iväg till Sverige.
Sen kom tillbaka till Finland och gick till utrikesministeriet och sa att nu får ni placera mig någonstans ute. Jag hade fått löfte om ganska höga positioner. Så sa han till mig att vet du Manu, du har komprometterat dig i och med att du gick med på det här Stella Polaris. Och jag blev ilsken och sa det att du som inte vågade göra det som du ansåg vara din plikt. Att du står nu här inför mig och påstår att jag har komprometterat mig. Att ha något gjort det så är det nog en helt annan person.
Det här fotografiet togs av den person som hade huvudansvaret för Stella Polaris. Underrättelsechefen Halama. Och här är hans hustru Brita, som förresten var med på en av båtarna till Härnösand. Mitt emot henne, vid ett middagsbord i Helsingfors, sitter den svenska C-byråns verserade chef, Carl Petersén. Det var under samtal i Finland mellan Petersén och Halama som operation Stella Polaris tog form. Frågan är om Petersén gav löften som han inte kunde hålla, eller om Halama drog igång operationen mot bättre vetande.
Ja,
det måste nog ha varit hos Hallama en missuppfattning. Han hade trott att han skulle få börja med egen underrättelsetjänst. Han sa ju åt mig då, det var hans första ord som han egentligen sa sedan när jag träffade honom första gången. Alltså att jag vill nog sätta upp en egen underrättelsetjänst, men resultatet måste vi naturligtvis ge även av svenskarna, för det är ju de som betalar det hela. Det var hans.
Efter kriget anklagades Reino Hallama bland annat för att ha fått ut papper som ryssarna faktiskt blivit lovade i vapenstillståndet och för att ha skott sig privat på det finska underrättelsearkivet. Men då hade han för länge sedan sökt sig söderut i Europa och lämnat affären Stella Polaris bakom sig. Det fanns ett piano i Hotel Astons bar. Från början hade det blockerats av alla lådorna. Men rätt snart kom det till användning. Och de som var med där nere minns fikapauserna fortfarande. Efter 50 år. Det är Erkki Paale som spelar piano. Medan det sorterade och registrerade underrättelsearkivet står och väntar på att man ska hitta bättre och säkrare förvaringsplatser än en olåst bar i en hotellkällare mitt i Stockholm. Här hamnade en del av de finska lådorna till slut på Hörningsholms slott utanför Södertälje, där finlandsaktivisten greve Karl C. som bonde tog hand om dem. Resten av arkivet gick med en FRAs lastbilar till Värmland, där Svante Pålsson, som var Finlands aktivist också han, låste in det i ett förvaringsutrymme bakom garaget i Rottneros herrgård. Och här kom lådorna att ligga kvar i privata händer ända till december 1960. Då gav den pensionerade före detta chefen för försvarsstaben, Carl August Ehrensvärd, order om att de skulle brännas, tillsammans med de 7 lådor som FRA hade fått.
Då kom det en order till CFRA, dåvarande CFRA, telefonsamtal från Blekinge, att omedelbart skulle brändas. Det var en förmiddag. Dåvarande arkivarie greps utav förtvivlan och försökte hejda det hela. Men de 2 som kunde hejda det hela mot CFRA, det var Åke Rosby och jag. Och båda var borta på olika tjänsteärenden. Och då var det så ont om tid på orden så att det skulle brännas före lunchen. Jag kom efter lunchen. Och det är ju mycket märkligt hur både en CFRA och en pensionerad general kan bränna ett arkiv som de inte äger formell äganderätt till.
Så brändes de finska lådorna på sopstationen i Lövsta. Men varför de brändes och varför just då, det är det ingen som vet. Men då har man missat det mest befängda och sorglustiga med Hotel Aston och Stella Polaris. Lådorna från Närpes hade packats upp här inne och sorterats och gjorts i ordning innan de skickades vidare till herrgårdskällare och till brännugnen. Men dessförinnan hade man mikrofilmat materialet och de filmerna hade underrättelsechefer som Hallama sålt för dyra pengar till Japan, Storbritannien och Frankrike, till vän som fiende. Till sist hamnade också hemligt finns material om Sovjet i Sovjet. Det var dokument som amerikanerna köpt och sen vidarebefordrat till Stalin, vapenbrodern. Så var cirkeln sluten och den sista låten spelad.
tiden på Aston.
Är du... Sa jag inte till en början med att omställa Polaris vill jag inte tala något.
Det jag vill höra är att du ska berätta att du sitter och spelar piano i en hotellkällare. Det vill jag höra dig säga.
Ja, men det var ju en fin flygel där. Jag tror att det var inte piano utan det var en flygel.
Och vad spelade du?
Ja, jag spelade all möjlig med musik. Det som jag har ju i fingrarna ganska mycket. Och just på den tiden så hade jag lite studerat den här Gershwin. Och det var inte ingenting att undra att jag sedan försökte även spela Rhapsody in Blue. Men det, den är ju väldigt svår. För att fingerordningen är ganska... Alltså jag var inte så bra pianist som det hade behövt.